إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولكمنا شهر براد وسسترا. الحمد لله بنعرف رسول رمضان دي سيركا تفو بكر كفار till denna välsignade månad, där vi inshallah ta'ala ska göra en av islams fem pelare, vilket är att fasta, och vilket då är en av de viktigaste av gärningar i islam. Och vi har som vana att varje år ha lite föreläsningar om Ramadan, dess dygder, bestämmelser och vad som är relaterat till fastan. Och vi har i år valt att gå igenom en bok som heter Sharh Sunnah av Imam al-Baghawi. Och denna bok, mashallah, är en hadithbok som också har lite koranverser. Och där nämns hadither med förklaring. Och den här boken är skriven av al-Imam al-Muhaddith al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi, som föddes år 426 och dog år 516. Hijri. Den här föddes för nästan 1000 år sedan. Mashallah, den här författaren. Och Imam al-Baghawi föddes i en stad som heter Dadshur. Och den ligger mellan Afghanistan och Turkmenistan. Mellan Afghanistan och Turkmenistan. Mashallah. Och det är också en väldigt fin sak, att många av islams största imamer kommer faktiskt från de här områdena. Kommer från Iran, kommer från Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Vissa kommer från Egypten, vissa kommer från Sham och så vidare. Vissa kommer från Spanien. Några av islams största ulema kommer från Andalusien. Heter Al-Qurtubi och liknande. Och det här bevisar att kunskap är en gåva som Allah azza wa jalla ger till vem han vill. Det är inte så att, aha, du är inte arab, du får inte kunskap. Nej. Utan Allah azza wa jalla öppnar dörren till kunskap för vem han vill. Och därför har vi ulema från alla möjliga platser. Nu, om du kollar de lärdas böcker, så finner du ulema från hela den muslimska världen. Och därför, inshallah, har vi hoppat att någon gång kommer en tid då vi får svenska ulema. Tänk om det kommer en sån dag att folk ringer från kanske Saudiarabien för att fråga en fatwa från en sheikh i Sverige. Allah har det, allt är möjligt. Men det kräver ju också att folk uppoffrar och går och studerar. Så vi tänkte läsa från kapitlet om fastan, och vi kommer förkorta lite och ta det viktigaste från detta kapitel. Författaren säger Kitab al-Siyam, kapitlet om fastan. Och fasta på arabiska betyder att al-imsak, att hålla tillbaka någonting, att avstå från någonting. Och den islamiska definitionen av fasta är att avstå från mat och dryck och sexuella lustar från soluppgången till solnedgången. Eller med andra ord, att avstå från vad som bryter fastan från soluppgång till solnedgång. Det här är definitionen av fasta. Och att man gör det med avsikt att närma sig Allah. Författaren säger första kapitlet, plikten att fasta månaden av Ramadan. Och han nämner Allahs uttalande, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, surat al-Baqara, vers 183. Troende, fastan är föreskriven för er. Naam, plikten att fasta Ramadan. Att fasta Ramadan är obligatoriskt, och det blev obligatoriskt år 2 hijri. Så profeten alayhi salam fastade 9 stycken Ramadan innan Allah azza wa jall tog upp honom till Rafiq al-A'la. Och att fasta Ramadan är då obligatoriskt, som Allah azza wa jalla har sagt här i den här versen, kutiba alaykumus siyam. Och författaren nämner en hadith från Aisha radiyallahu anha, umm al-mu'minin, då hon säger att yawm Ashura, känner ni till yawm Ashura? Vad var det för stor händelse som skedde den dagen? Är någon som vet? Ahsant, ahsant. den dagen Allah azza wa jalla räddade Mosa och Ben Israel från Firaun. Och Mosa alayhi salam och Ben Israel brukade fasta den dagen i tacksamhet till Allah azza wa jalla. Och sen så fortsatte yani profeterna och de efter att fasta denna dag, tills folket i Mekka också fastade den här dagen. Till och med innan profeten Muhammad alayhi salam blev profet, så hade de som vana att fasta Ashura. Och Aisha säger att profeten alayhi salam brukade fasta den här dagen. Och när han kom till Medina så såg han också att folket fastade, och han sa åt dem att fasta den dagen. Och när Ramadan blev obligatoriskt så slutade han, eller folk slutade att fasta Ashura. Yani den som ville fasta fick fasta, och den som inte ville fasta behövde inte fasta. Och vissa ulema nämner här att fastan blev obligatorisk i 3 steg. Som många av de islamiska bestämmelserna. De kom inte bara ner på en gång, utan de kom stegvis för att folk ska vänja sig. Och speciellt nya saker, som att fasta en hel månad, det kan vara svårt för folk. Så då kom islam stegvis. Så vad var det de här stegen? Det var att först så brukade profeten alayhi salatu wasalam fasta Ashura och 3 dagar från varje månad. Okej? Okay. Och sen så sände Allah azza wa jal ner de första verserna från surat al-Baqara som handlar om fastan. Och där fick folk välja om de ville fasta eller inte. Det var frivilligt att fasta Ramadan i början av islam. Men den som valde att inte fasta fick istället mata en fattig för varje dag. Den som valde att inte fasta fick istället mata en fattig för varje dag. Och sen skickade Allah azza wa jalla ner versen: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Och den av er som vittnar om Ramadan, alltså nymånen, ska fasta. Yani då blev det obligatoriskt. Så 3 nivåer. Första var att de fastade Ashura. Och sen att Ramadan var frivilligt. Och sen att Ramadan blev obligatoriskt. Okej? Och som vi sa, det blev obligatoriskt år 2 hijri. Och också vad som tyder på att det är wajib är hadithen där profeten alaihissalam, som ni alla känner till, säger att islam är byggt på 5. Islam är byggt på 5. Shahadatain, as-salah, as-zakat, as-siyam och al-hajj. Så det är en av islams 5 pelare. Naam. Sen säger författaren dygden av att fasta i Ramadan. Belöningen. Fadlu shahru Ramadan. Och han nämner där först hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att då Ramadan kommer så öppnas dörrarna till paradiset. Och dörrarna till elden stängs och shayatin, djävularna, kedjas fast. Och han nämner också en liknande riwaya, en liknande hadith. Där så säger profeten a.s. att då Ramadan kommer så kedjas shayatin fast. Och dörrarna till paradiset öppnas och dörrarna till helvetet stängs. Och en tredje hadith som han nämner, att om det är den första natten till Ramadan så kommer shayatin och de upproriska jinnerna att kedjas fast. Och dörrarna till elden kommer att stängas och ingen av dem kommer att öppnas. Och dörrarna till paradiset kommer att öppnas och ingen av dem kommer att stängas. Och en utropare kommer att ropa ut: "Ya baghil khayri aqbil," och du som vill gott, passa på. "Wa ya baghil sharr aqsir," och du som önskar gott, håll tillbaka. Och Allah har folk som han räddar från elden varenda natt. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Så här nämner författaren, rahimahullah, 3 stycken hadither som tyder på yani den stora förträffligheten att fasta den här månaden. Och vad säger här profeten a.s.? Jo, att om det är den första natten till Ramadan så kedjas ash-shayatin fast. Ash-shayatin wa maradat al-jinn, kedjas fast. Och det här är också en viktig fråga. Vi ska inshallah bryta ner och förklara meningarna i dessa hadither. Vad menas med att shayatin kedjas fast? Är det alla shaytan eller är det vissa shaytan? Och då säger de lärda att det är de stora shaytan. Som det har nämnts här. Maradat shayatin, de upproriska, de jobbigaste. De värsta shaytan kedjas fast i Ramadan. Varför? för att vi ska få en tid där vi kan fokusera på dyrkan utan att ha dessa utomstående, vad säger man, saker som liksom påverkar.
Waswas och shaitan
kommer och han försöker få dig bort. Khalas, det där finns inte i Ramadan. Utan mashallah, du får sinnesro och du kan fokusera på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger också här ulema, de lärda, att det här är någonting som vi ser, att ondskan minskar under Ramadan och att folk vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan är verkligen en säsong då människor ska vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska också passa på att prata med sina vänner, sina släktingar, att försöka få dem tillbaka till att praktisera islam i Ramadan. Och vi har ju många såna här som kanske inte ber, men de fastar Ramadan. Eller de ber inte, och så börjar de be Ramadan. Eller de är lite vilse, men sen skärper de sig i Ramadan. Yani, bästa chansen att få dem att stanna kvar i att praktisera islam är under Ramadan. Så ta tillfället i akt och låt Ramadan vara en säsong och en tid där vi gör da'wah, där vi kallar folk till Allah subhanahu wa ta'ala. Och många, som vi sa, har blivit praktiserande just i Ramadan på grund av att dessa distraktioner inte finns. Yani, för det första, personen fastar. Han kan inte röka, han kan inte dricka, han kan inte vara med sin flickvän, han kan inte göra massa kriminella saker, eller hur? Hallas, det har han lagt på hyllan under Ramadan. Så, och han börjar be, och mashallah, kanske kommer på tarawih, kanske kommer på föreläsning. Så att det finns många, många saker som hjälper människan att komma på rätt spår under den här välsignade månaden. Så shayatin kedjas fast. Men då säger ulema, hur kommer det då att säga att det finns ondska i Ramadan? Om shaitan är fastkedjad, hur kan det ändå finnas ondska i Ramadan? Det är inte så att det blir 0% kriminalitet i världen och att hela världen, alla blir muslimer. Utan, som vi sa, det är de stora, upproriska, jobbiga shayatin som kedjas fast. Så att de små kan finnas kvar. De små, jobbiga djävularna kan finnas kvar. Och shayatiner ins finns också kvar. De mänskliga shaitan finns också kvar. Yani onda människor, de som uppmanar till kriminalitet, de som försöker få dig bort från Allahs väg, de som försöker få dig att sluta be, de som säger att du behöver inte fasta och uppmanar till ondska, de här är också shayatin och de finns kvar, de kedjas inte fast. Så att man ska inte bara släppa garden för att det är Ramadan. Kampen mot shaitan fortsätter tills den dagen din själ lämnar kroppen, då är kampen över. Men tills dess så är vi alltid i en ständig jihad mot shaitan och hans soldater, de mänskliga och de yani jinn, demoniska shaitan som finns. Så vad händer första natten i Ramadan? Så kedjas shayatin fast och dörrarna till elden stängs och dörrarna till paradiset öppnas. Och då nämner här ulema, vissa hadithet säger att dörrarna till rahma öppnas, dörrarna till barmhärtighet. Yani chansen att dina gärningar stiger upp till Allah är så mycket större, att de blir accepterade och att du belönas för dina goda gärningar. Och sen så säger profeten alaihi salatu wassalam att en utropare ropar ut, och det här är väldigt viktigt, en ängel ropar ut den första natten av Ramadan, ya badil khair aqbil, och du som vill gott, vänd dig hit eller passa på, nu har du chansen, nu har du möjligheten. Och ya badil shar aqsir, och du som vill ont, lägg ner. Och det här är det som vi sa innan, att Ramadan är verkligen den månaden då man ska vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vissa av de lärda sa, att om en person inte vänder sig till Allah i Ramadan, när ska han vända sig till Allah? Och självklart, dörren till Allah är alltid öppen, alhamdulillah. Vi säger inte att det är bara i Ramadan man kan bli praktiserande, eller bara i Ramadan man blir förlåten. Alhamdulillah, dörren till Allahs rahma och förlåtelse är öppen hela tiden. Varenda dag, varenda natt, tills den dagen din själ lämnar kroppen. Så man ska alltid vända sig till Allah i ånger. Men yani, du har större potential och större möjligheter under månaden av Ramadan. Så ya baghil khair aqbil, du som vill gott, vänd dig till Allah. Och du som försöker fly från ondska, lägga ner ondska, lägg ner. Ramadan är bästa tillfället. Så den som har dåliga egenskaper, den som har dåliga vanor, den som sysslar med kriminella haram saker, Ramadan är bästa månaden att sluta upp. En person som röker till exempel, röker cigaretter, halal eller haram? Haram. Det kan vara svårt att sluta röka, men subhanallah, Ramadan får inte röka, det bryter fasta. Så vad händer? Personen röker inte på nästan 18 timmar. Halas. Och sen natten är 4 timmar någonting, eller 6 timmar eller vad det kan vara. Låt bli att röka de timmarna också. Och sen dagen efter, och sen dagen efter. Och de säger att de första dagarna är värst. Sen efter en vecka, halas. Din kropp renar sig själv, nikotinbehovet försvinner och du är fri från detta beroende. En person som röker annat än cigaretter, en person som knarkar eller liknande, lägg ner i Ramadan och bli en ny människa. Ja. Och sen så säger profeten alaihissalam den här väldigt viktiga meningen i hadithen. Och Allah har folk som han räddar från helvetet varenda kväll. Ramadan är 29 eller 30 nätter. Varenda natt av dessa nätter så finns det vissa människor som Allah azza wa jalla befriar från helvetet. Du fastar, du kämpar, du ber på natten, du gör vikr, du läser Koranen, du ber om Allahs förlåtelse. Och subhanallah, kanske just den dagen och den natten är den natten då Allah azza wa jalla skriver att du är räddad från helvetet och lovad paradiset. Så Allah, Allah, ya ikhwa, ya akhawat, bröder och systrar, Ramadan är verkligen chansen att vända sig till Allah, att få paradiset och att fly och skyddas från helvetet. Författaren säger sen belöningen i att fasta Ramadan. Belöningen i att fasta Ramadan. Och han nämner där den kända hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu, där profeten alaihi salatu wassalam säger att den som fastar Ramadan med iman och ihtisab kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Och den som står i bön Laylat al-Qadr med iman och ihtisab kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Nah. Den som fastar i Ramadan med iman och ihtisab. Vad menas med att en person fastar med iman? Jo, då så säger här författaren, vad är det med micken då? Författaren säger från Imam al-Khattabi, iman yani min niyya och azima. Han fastar med avsikt. Och azima yani en stark iver och vilja att fasta. Och han fastar tasdiq bihi. Han fastar också bekräftandes att han ska fasta. Vad menas med det? Jo, han fastar för att det är en av islams delar. Han bekräftar att Allah gjort det obligatoriskt och därför fastar han. Men han fastar inte bara kultur eller tradition eller för att familjen gör det. Alla andra gör det. Nej, han gör det för att Allah vill att han ska göra det. Det är hans avsikt bakom fastan. Och så säger han وَرَغَبَةً فِي ثَوَابِهِ. Och han fastar också i hopp på belöningen som finns i att fasta. Och så säger han en väldigt viktig sak. Och han fastar tibatan nafsihi ghayra karihla. Han fastar med ett öppet bröst. Yani han välkomnar fastan. Positivt. Inte negativt. Och inte heller genom att tycka att den är tung. Eller att dagen är lång. Utan han tar vara på de långa dagarna med att söka stor belöning. Subhanallah. Det är jätteviktigt. Vissa människor, när Ramadan kommer, de känner motvilja. De välkomnar inte Ramadan. De tycker att det är jobbigt. Åh nej, nu kommer Ramadan. Då kan jag inte plugga. Då kan jag inte jobba. Då kan jag inte träna. Då kan jag inte göra sig och så. Det bryter mina dunja-rutiner. Och det är fel tänk. Wallahi, du ska välkomna Ramadan med öppna armar. Och som vissa av salaf sa, wallahi, vi visste yani betydelsen av Ramadan, vi skulle önska att hela livet vore en Ramadan. Vi skulle nästan gråta när Ramadan slutar. Så välkomna Ramadan med öppna armar, med glädje, positivt och optimistiskt. Och se också möjligheten. Han sa en väldigt viktig sak här. Yani se inte hur jobbigt det är att fasta långa dagar. Och det här säger han på en plats som har mycket kortare dagar än Sverige. För det är en fråga som ofta kommer upp. Nu i Sverige ska vi fasta. Hur många timmar blir det i år vi ska fasta? 18, 17, 19. Vi kommer i alla fall fasta många, många timmar i år. Jag tror att första dagen är iftar 9:15. Till nästan 2 på natten. Det blir ungefär 5 timmar natt. Så väldigt långa dagar kommer vi fasta. Och sen sista ramadan blir dagen ännu längre. Men se det inte som jobbigt, utan se det istället som en möjlighet till att få stor belöning. För, subhanallah, ju längre dag och ju svårare det är att fasta, ju större belöning får du. Känner ni till det? Har ni hört det? Profeten alaihissalam, han sa till Aisha, som det finns i Bukhari, och vet att din belöning är beroende på din mashaqqa, eller nasab. Ju svårare det är, ju större belöning får du. Och det här sa han beträffande hajj. Men det är en generell bestämmelse i islam. Att ju svårare det är att göra en dyrkan i islam, ju större belöning får du. Och den generella principen, det finns vissa undantag. Men som här i fastan, då gäller den här principen. Ju varmare det är, ju längre dagar det är, ju mer du måste kämpa, ju större belöning får du i att fasta. Och ju större chans får du att vara från dem, att du kommer vara från dem som räddas från helvetet varenda natt. Och de som får förlåtelse, de som får träda in genom en rejäl porten till paradiset. Så se det inte som motgång, någonting jobbigt, utan se det positivt. Alhamdulillah, vi har möjligheten att fasta dessa långa dagar. Okej? Kriga och kämpa. Och ramadan, det måste vara lite svårt. Vissa säger, ja, det är mashaqqa, det är svårt att vi ska bryta fasta på Mekkas tid. Vadå? Det måste vara lite svårt. Det kan inte vara enkelt. Vem har sagt att allt ska vara enkelt? Och det är på grund av den mashaqqa, dessa motgångar och svårigheter, som du sen också får belöning. Ju svårare, ju större belöning. Alhamdulillah. Så den som då fastar ramadan med iman och ihtisab. Och ihtisab betyder uppriktighet. Han söker Allahs belöning. Han söker Allahs belöning och han gör det uppriktigt. När man fastar, man gör det inte för att gå ner i vikt, för att bli frisk, eller för att folk ska säga jag fastar. Du fastar uppriktigt för Allah subhanahu wa ta'ala, för Allahs skull och för att få belöningen som finns i nästa liv. Och sen, självklart, kan man ju få vissa extra belöningar på köpet. Som att det är bra för hälsan. Som att det kanske får dig att gå ner i vikt eller liknande saker. Men det blir som en sidobelöning. Och det är inte själva huvudmålet med fastan. Utan huvudmålet med fastan är vad? Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra denna pelare från al-islam. Författaren säger sen dygden av fastan. Förra kapitlet var dygden av månaden ramadan. Och här kommer dygden av själva fastan. Och han nämner Allahs uttalande Al-Hamiduna As-Sa'ihuna, surat At-Tawba. Allah prisar de som är tacksamma och As-Sa'ihuna. Och As-Sa'ihuna betyder egentligen de som är resande och vandrande. Men han säger här Bagawi, yani de som är fastande. Och de kallas här för sa'ihuna i liknelse med personer som vandrar och reser. För den som vandrar och reser har oftast ingen zäd, ingen provision, mat och dryck med sig, tills han kommer till någon plats där han kan äta. Och samma sak är det med personer som fastar. Han färdas genom denna månad utan att äta och dricka förutom på natten. Så det är liknelsen mellan honom och personen som är resande. Och han nämner också Allah subhanahu wa ta'alas uttalande وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, och sök hjälp med tålamod och bön. Surat al-Baqarah 153. Sök hjälp med tålamod. Sök hjälp med fasta. Med bön och fasta. Om man har ett problem, så är det bästa man ska göra och alltid göra att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte vända sig till andra saker, utan vända dig först och främst till Allah azza wa jalla. Han är den enda som kan avlägsna dina problem och motgångar. Så en av de sakerna man gör, man vänder sig till Allah i salat, i bön. Ista'inu, sök hjälp hos Allah med salat. Och med tålamod. Och han säger här att tålamod kan betyda fasta. Varför? För fastan är tålamod. Som det har nämnts i vissa hadither, att Ramadan kallas för månaden av tålamod. Och hur är fastan tålamod? Ibn Rajab al-Hanbali, en av de stora lärda, han säger att fastan är tålamod ur alla tre aspekter av tålamod. Sabr, arabiska tålamod, är tre sorters tålamod. Ett, tålamod i att lyda Allah, göra det Allah har påbjudit. Två, tålamod i att hålla sig borta från allt Allah har förbjudit. Och tre, tålamod i att acceptera livets motgångar och svåra tider. Och allt detta finns med i fastan. Tålamod i att lyda Allah, att du fastar. Du äter inte, du dricker inte. Det kräver tålamod att inte äta och dricka 18 timmar. Du vill gå in i köket och ta ett glas vatten. Eller bara ibland ett glas vatten, kallas. Det skulle räcka. Nej, du får inte. Du måste ha tålamod. Tills maghrib, eller hur? Så, tålamod. Och sen, tålamod i att lyda Allah och tålamod i att inte synda. Hela dagen i Ramadan, du ska inte lyssna på haram, du ska inte kolla på haram, du ska inte prata haram, du ska inte göra någonting haram. Och sen tålamod i att acceptera motgångarna. Kanske som vi sa, varje Ramadan jag går ner i vikt. Jag går ner 5 kilo i Ramadan. Alltså, jag har tålamod. Det är lugnt. Det är för Allahs skull. Jag kan härda. Eller hur? Tålamod, jättejobbigt på arbetet, hit och dit. Sömnen blir jobbigt. Massa världsliga motgångar. Men du härdar och du har tålamod. I allt detta. Och då kommer inshallah utgången att vara sött. Belöningen kommer att vara enorm. Så Ramadan är en månad av tålamod. Han nämner också hadithen från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att i paradiset finns 8 stycken portar. Och från dem är en port som heter Ar-Rayyan. Endast de som fastar kommer att gå in genom denna port. Bukhari Muslim. Och han sa att de som är från de fastandes kommer att gå in i denna port. Och de som går in kommer aldrig mer att känna törst. Och han nämnde också en liknande hadith, att det finns en port i paradiset som heter Rayyan. Och om det är på domedagen, så kommer det sägas, vart är de som fastar? Yani, träd in genom denna port. Och när de har gått in så kommer dörren att stängas. Ja, och de kommer att få dricka, och den som dricker kommer aldrig att bli törstig. Så här nämner profeten alaihissalam att paradiset har 8 stycken portar, 8 stycken dörrar. Mashallah. Och de här dörrarna är unika för folk som gör goda gärningar. Och det har nämnts i en hadith att det finns en dörr för de som ger sadaqa. In i zakat och sadaqa. En dörr för de som ber. Och en dörr för de som fastar, Rayyan. Och en dörr för de som gör en sann jihad för sabilillah, för Allahs skull. Så det är 4 dörrar som har nämnts i hadithen. Och så säger ulema, vilka är de andra dörrarna? Och då säger Ibn Hajar al-Asqalani att de 4 första nämner ju islams pelare, och då fattas hajj. Så det måste också finnas en dörr för de som gör mycket hajj och umra. Taib, då har vi 5 stycken dörrar. Och sen har det nämnts i vissa hadither att en av dörrarna är för al-kadimin al-ghayd wal-afin an-nas. De som förlåter folk och håller inne sin ilska, eller lägger band på sin ilska. Och sen har det nämnts också i hadithen om de 70,000 som går in i paradiset utan hisab, att de kommer att få gå in genom den högra dörren. Och då säger vissa ulema att det här måste vara en speciell dörr för de som får träda in i Jannah utan räkenskap. Och det kallas då för al-bab al-ayman, den högra dörren. Och Ibn Hajar säger att det är al-mutawakkilin, yani de som utmärker sig med att de förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala, som det nämns i hadithen om de 70,000 som får gå in i Jannah. Och sen finns det lite olika åsikter Vilka är de andra eller den resterande dörren i paradiset? Och vissa lärare nämner att det kan vara dörren av dhikr, eller det kan vara dörren av toba, eller det kan vara dörren av kunskap. Och det är då som Ibn Qayyim och ulema nämner att de här dörrarna är för den som utmärker sig med att göra mycket av dessa gärningar. Yani, och ett bevis på det är att om det inte vore så skulle muslimer kallas till dörren av bön, dörren av zakat, dörren av fastan. För alla muslimer gör det. Eller hur? Alla som praktiserar islam gör dessa saker. Så vad som menas är den som gör det som är wajib och någonting utöver det. Innan han fastar ramadan och fastar extra, då kommer han att kallas till dörren av en regian. Han betalar zakat och betalar sadaqa. Han är generös. Då kommer han att kallas till dörren av sadaqa. En person, vad nämnde vi också, gör extra av dessa gärningar. Så han kommer då att kallas till att träda in i paradiset genom en av dessa dörrar. Och det viktigaste är att komma in i paradiset. Och alhamdulillah, det här bevisar också på att islam har gett oss möjligheten att fokusera på en speciella gärningar. Det vill säga att alla människor är inte samma. Du kanske har svårt för att fasta. Alhamdulillah, då kan du istället fasta på att be mycket extra bön. Du kanske har svårt för att be mycket extra bön. Då kan du istället satsa på att betala mycket sadaqa. Kan vara generös person. Och på så sätt bli en person som då kallas till en av dessa dörrar i paradiset. Finns det någon som kommer att kallas till alla dörrar i Jannah? Eller vi sa en person kallas till en av paradisets dörrar. Eller två eller tre. Finns det någon där änglarna kommer att stå på alla åtta dörrar och säga kom in genom våran dörr? Finns det någon sån person? Ja. Nej, men vem är det? Abu Bakr radiallahu anhu. Som profeten a.s. nämnde i hadithen. Nej, så Jannah har, mashallah, åtta stycken dörrar. Och subhanallah, det finns då en dörr speciellt för dem som fastar mycket. Och den heter Rayyan. Och det kommer från ordet rej på arabiska som betyder att vara mätt av dryck. Jag vet inte något motsvarande ord på svenska. På svenska man är mätt på mat. På arabiska det heter shab'an. Och så finns det också mätt på dryck. Att man dricker sig mätt. Och då kommer det yani, ordet rej. Så rejan yani, de som kommer att få dricka sig mätta. De kommer att få denna dryck. Där de aldrig mer kommer att bli törstiga i nästa liv. Må Allah göra oss från dem. Amin. Tayyib. Författaren nämner också den mycket fina hadithen där Abu Huraira radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att alla gärningar som Ibn Adam, som människan gör, yani muslimen, mångdubblas. Belöningen 10 dubblas upp till 700. Men då så säger Allah, förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna för den. Han lämnar sin mat, sin dryck, eller han lämnar sin mat och sina lustar för min skull. Den som fastar har två glädjetillfällen. Ett, då han bryter fastan, och det andra då han möter sin Herre. Och andedräkten från den fastande är godare hos Allah än doften av misk. Och somo junna. Och fastan är en skuld. Somo junna. Fastan är en skuld. Mashallah. Här nämnde också profeten a.s. en enorm belöning som finns i att fasta. Och författaren förklarar här, han säger att den som bryter fastan har två glädjetillfällen. Ett, då han bryter fastan. Och en tolkning här, det kan vara att han blir glad av att äta och dricka. Och den andra tolkningen är att han blir glad för att han fullbordat fastan. Den som fastar har två tillfällen han blir glad. Det första då han bryter fastan. Och som vi sa, det kan betyda att han blir glad att det som varit förbjudet nu blir tillåtet. Och den här glädjen känner vi alla. Du är torr i kroppen, du är hungrig, du är törstig. Och du dricker det första glaset vatten, du äter den första dadden. Och du känner en upprymdhet. Du känner hur vattnet rinner ner i magen. Och den här glädjen, mashallah, den känner vi alla till, eller hur? Det är en glädje. En annan glädje också när man bryter fastan är att man är glad. Alhamdulillah, jag klarade av dagen. Alhamdulillah, jag klarade av att fasta hela dagen. Och det kan också betyda en glädje då man bryter fastan på Eid. Enligt vissa lärare. Yani, alhamdulillah, jag lyckades fasta hela Ramadan. 29 eller 30 dagar. Och då är man också glad. Eller hur? Taib. Det är glädjen i dunya. Och sen en glädje då han möter sin herre. Och i vissa hadither och han får se sin belöning. Vilken glädje tror ni är störst? I det här livet eller nästa liv? Nästa liv. Där är glädjen obeskrivbar. Den är över allt vad man kan förvänta sig. Så den största glädjen är då man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Den dagen varje person kommer att finna det goda han gjorde framför sig. Al-Hassan al-Basri, vet ni det? Han var student i Sahaba. Han berättar en väldigt fin berättelse som Ibn Rajab nämner. Han säger att en kvinna från Hur al-Ain i paradiset kommer att sitta vid floden av honung tillsammans med sin man. Och hon kommer att ta fram eller ge en kopp till sin man. Och så kommer hon att säga att Allah kollade på dig under en lång, varm och svår dag då du fastade. Och du var väldigt törstig. Så Allah skröt över dig hos änglarna. Och Allah sa: kolla på min tjänare. Han lämnade sin fru, sina lustar, och han lämnade njutningen av att äta och dricka för min skull. För i hopp på vad som finns hos mig. Och så säger Allah: ni är mina vittnen om att jag har förlåtit honom. Och då så säger kvinnan: så han förlät dig den dagen och han gifte bort dig till mig. Mm. Så kolla här. Allah Azza wa Jal belönar enormt för den som fastar. Du lämnar mat och dryck, lustar och begär för Allahs skull. Och belöningen är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så nämns det också här i hadithen att Allah subhanahu wa ta'ala säger att alla gärningar som människan gör är för honom. Och då finns det lite olika tolkningar. Yani, alla gärningar som vi gör syns eller hörs. Förutom fasta. Kan en person se att du fastar? Om en person kommer in, eller låt oss säga att någon av oss fastar nu. Kan du se på en person att han fastar? Det kan du inte, eller hur? Utan det är bara Allah Azza wa Jalla som vet om du fastar. Taib. En person fastar i Ramadan eller fuskar. Han går och dricker. Under dagen han ser törstig, han går och dricker ett glas vatten i hemlighet. Ha? Taib. Folk vet inte. Men Allah vet. Så fastan är mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Naam. Och Allah säger i denna hadith att allt som människan gör är för honom förutom fastan, den är för mig. Då nämner vissa av salaf som är Sufyan. Han säger att på domedagen så kommer Allah azza wa jall att ställa människorna till svars. Och de kommer att få stå till svars för al-madalim. Det vill säga de orättvisor de har gjort mot resten av människor. Och då kanske man måste betala skulder. Man måste sona mot de människor man förtryckt. Genom att ge från sina goda gärningar. Men då så säger han ulema, förutom fasta. Den skyddar Allah och sparar Allah. Och gör som en orsak till att han får gå in i paradiset. Taib. Och det nämns också här i hadithen att allt som människan gör mångdubblas. Belöningen tiodubblas upp till 700. Och så säger Allah, förutom fastan. Förutom fastan, jag kommer att belöna för fasta. Allah subhanahu wa ta'ala i sin generositet mångdubblar våra gärningar. Den minsta belöningen du får för en god gärning är 10 hasanat. Allah säger i Koranen, "Man ja'a bil hasana falahu 10 amthaliha." Den som kommer med en god gärning kommer att få den 10 dubbla. Och i hadithen här upp till 700. Yani du ber en salat och den blir accepterad. Du får belöningen av 10 salat. Du bad den, mashallah, med khushu och med inlevelse. Kallas. Du kanske får som 700 salat för en salat. Mashallah. Taib. Förutom fasta. Vad menas med det? Jo, att då säger här ulema att allt som vi gör, som vi sa, det ser folk. Och det ser också dina änglar som skriver ner dina gärningar. Och de vet vad de ska skriva för belöning. Han bad, han gjorde så, kallas de skriver. Men fastan, det lämnar de till Allah. Och Allah är den som kommer att belöna för fastan. Och då säger de här också ulema, varför? För att fastan är, som vi sa, tålamod. Och Allah har sagt i Koranen, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst, in i oändligt. Och det är bara Allah som vet belöningen som finns i att fasta. Så kolla här hur fastan särskiljer sig från resten av gärningen. Allt har en bestämd belöning. Att läsa Koran, att ge sadaqa, att be och så vidare. Som är känd, som änglarna kan skriva ner, förutom fasta. Den är det bara Allah subhanahu wa ta'ala som känner till. Och den kan vara oändlig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämnde också profeten alaihissalam att andedräkten som kommer från den fastande är mer kär hos Allah än doften av misk. Den bästa parfymen. Och då säger vissa lärda yani, att han inte ska tappa hoppet och tänka att varför ska jag fasta, kommer lukta äckligt och så vidare. Eller? Kallas. Du vet att den här dåliga andedräkten är mer kär hos Allah än den bästa parfymen som finns. Yani Allah älskar att du fastar. Och vissa ulema nämner här som Ibn Rajab, det kan också betyda att han belönas i nästa liv. Som vissa av Salaf sa, att det kommer att komma dofter från de som fastar i paradiset, som folk i Jenna kommer att fråga om. Var kommer den här doften ifrån? Och då så säger man, det är från de som brukade fasta. Och till och med Ibn Rajab nämner en berättelse om en man från Salaf, som var en person som fastade jättemycket. Och de sa att de kunde känna från hans grav att det doftade som misk. Det kom som en doft av misk från hans grav. Allahu Akbar. Så mashallah, belöningen hos Allah är enorm för att fasta. Och vi kanske lämnar utrymme här för lite frågor och svar. Inshallah, det finns säkert en hel del. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.